Vi älskar dig och vi bara lyfter upp ditt namn, Herre. Vi är så tacksamma för att du har frälst oss. Vi är så tacksamma för ditt blod, Herre. Vi är så tacksamma för din heligande. Och vi bara prisar för den här kvällen, Herre. Vi är så tacksamma för att ditt ord ska få träffa våra hjärtan och bearbeta våra hjärtan, Herre. Att du ska få förvandla oss från insidan ut. Och vi bara tackar dig för det. Jesus, jag tackar dig för varje person som är i det här rummet ikväll. Jag tackar dig för varje person som kommer att lyssna på det här budskapet, kanske genom YouTube eller någonting senare. Vi bara prisar dig för det. Vi bara ber att du rör vid var och en av oss. Vi ber att du förvandlar oss, ber att du utmanar oss, ber att du gör oss mer kristuslika. Vi ber om att ditt ord ska få tända en eld i våra hjärtan. Vi ber att du ska få göra det verk som bara du genom din heliga ande kan göra i våra liv. Prisa för dig, Fader, i Jesu namn. Amen, amen. Halleluja. Ja, jag ser att min statistik är fel här ikväll, men det kommer vi till senare. Och sen vill jag bara tacka för det upplägget. Nu skulle bara låta dem fortsätta med mikrofonerna, predikanterna. Det är bättre att bara låta dem köra på, de här unga predikanterna. Det är mycket bättre än att lyssna på en gammal gubbe som jag, vet du. Så jag är ett halvt sekel, det förstår ni inte, va? Det vet ni inte hur långt den är borta. Jag kommer ihåg när jag var ungefär i eran ålder, så tänkte bara, när man börjar bli 21 liksom, börjar man få en sån här livskris. Jag har ju inte gjort någonting med mitt liv. Är ni 22 eller vad är ni ungefär? 30, 23? Ja, inte så långt borta. Skämt åsido, jag var på bibelskolan då. Man ropade till Gud och bara, Jesus, jag måste göra någonting med mitt liv här. Nu är man 51 och har inte lugnat ner sig på så sätt. Man är tryggare på ett sätt. Men Guds ord brinner i mitt hjärta fortfarande. Så det håller. Sen går man igenom dalar och det finns bergstoppar och dalar. Och kanske i slutet här så kanske jag bara ger några väldigt praktiska saker som man kan göra. Jag är så glad att ni är här. Ni yngre skara här på främsta bänken. Men jag är glad för alla andra som är här också innan ni känner er helt utanför. Men vi ska prata om ett ämne som är kanske inte jättepopulärt i dagens samhälle. Allting ska ju vara så jämlikt i detta avlånga land. Jag tänkte prata lite om manlighet. Kanske avvika lite, men ändå kopplat till ändens tid. För jag tror att allt det som Gud la till rätta i början, kanske första 10-11 kapitlen i första Mosebok, det håller djävulen på konstant och försöker riva ner. Konstant ger en felaktig bild. Dels för att ljuga om Gud, men också att helt enkelt förstöra människors liv. Vi ska titta lite här på några verser hur Gud skapade människan. Och framförallt mannen. Jag kommer att prata utifrån ett manligt perspektiv. Så är du inte man här idag, så kanske du kanske inte får riktigt lika mycket. Jag pratar inte riktigt lika mycket till det, så att säga. Men du kan få del av fördelen av att när vi har riktiga män i församlingen, när vi har riktiga män i samhället. Det var väl en snäll inledning här, så att innan ni börjar kasta tomater och säga att nej, det är Guds ord. Och det finns så mycket konstiga idéer där ute. Och djävulen använder social media och alla möjliga konstiga saker för att förvrida unga människors sinnen och även äldre personer självklart också. Men egentligen så kanske det är till och med en nyckel till väckelse. Att män får resa sig upp och vara de som Gud faktiskt kallat dem till att vara. Så det är egentligen ett väldigt viktigt ämne som man kanske fått upp. Jag kommer inte prata utifrån en kvinna, för jag kanske inte kan så mycket. Skulle jag skrivit en bok så är det liksom bara utsida och baksida liksom, i den boken. Jag är inte riktigt lika kunnig på kvinnofrågorna här. Så det får någon annan ta hand om. Men som sagt, jag har bott som människa och som man i 50 år på den här jorden nu. Så man har ju samlat på sig lite erfarenhet i alla fall. Men titeln som jag la på den här predikan är bara återvänd till Guds ordning faktiskt. Kanske en nyckel till väckelse. Så bön är jätteviktigt. Vi måste predika Guds ord. Men jag ser också att det finns en skevhet i våra kyrkor, i vårt samhälle, men också som har dratts in i kyrkan på grund av det. Så vi ska titta lite på de sakerna. Så om du går med mig till första Mosebok, kapitel 1. Vi kan läsa några verser där i början och bara lägga en liten grund. Första Mosebok, kapitel 1 och vers 26. Så sa här, Gud sa, låt oss göra människorna, eller människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himmelens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden. Lägg den under er, råd över havets fiskar, himmelens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud fortsatte och sa, se jag gör alla fröbärande örter och sådana saker. Vers 30, åt alla jordens alla djur, åt himmelens alla fåglar, allt som krälar på jorden, allt som har liv, ger alla gröna örter till föda. Och det blev så. Och Gud såg på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Så när han tittar på allting där, när han skapat människan, så sa han, det var mycket gott. Han tittade inte bara på kvinnan, det var mycket gott. Utan han tittar på båda två och sa, det är mycket gott. När han tittar på hela skapelsen och allt det som han har gjort, inkluderat maskulinitet och femininitet. Amen. Är väldigt viktigt att förstå det. Att det som Gud skapade som man är någonting gott. Han har lagt ner i vissa egenskaper i man. Det finns ofta när vi pratar om manlighet i kyrkan, så blir det ofta väldigt andligt. Men det finns också en väldigt praktisk sida. Det finns en väldigt saker som vi har tappat i vårt nutida samhälle. Väldigt praktiska saker som vi ska titta lite närmare på. Men i alla fall, Gud skapade mannen, han skapade kvinnan, han sa att det var mycket gott. Sen kan vi fortsätta läsa i andra Mosebok. Det är självklart fortsättningen på skapelseberättelsen, men det är lite annan take on it, om man säger så. Vi kan läsa från vers 7 i andra kapitlet. Herren Gud formade människan av jord och från marken och blåste in livsand i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Så Gud tog jord och så knådade han till människan. Det är ord som används där. Det är i stort sett att han knådade människan. Det finns, eller mannen är det, står, är det egentligen som han formar här. Så han tog jord och han formade, knådade ihop mannen. Det finns en roughness över mannen. Det finns någonting som inte är så skört om man jämför med kvinnan. Så det ord som används är att han knågade, han tog jorden, han knådade ihop den och det blev, och vi ser ju ofta hur vi män leker. Vi blir ju ofta smutsiga när vi ska ut och leka och göra någonting. Det är liksom jorden bara attraherar sig till oss. Det är liksom bara hur vi är. Till jord ska vi återgå. Ja, men det är lite senare i livet kanske. Men det är någonting där som bara, vi är lite annorlunda än kvinnan. Om vi fortsätter att läsa det i vers 15 så står det att Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Han fick ett uppdrag ifrån Gud. Han skulle odla och bevara lustgården. Herren Gud gav mannen denna befallningen. Det är viktigt att komma ihåg. Gud gav befallningen till mannen. Kvinnan var inte med än, utan han gav befallningen. Han gav uppdraget, han gav orden, om man säger så, till mannen här. Ska vi se vad vi tappar bort versen här. För att odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallningen. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet av, med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Vers 18. Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom. En som är hans like. Och sen Herren Gud hade format alla markens djur. Han tog fram dem och Adam fick namnge dem. Står han så här i vers 21 och lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. Som när han hade somnat så tog han ut ett av hans reben och fyllde dess plats med kött. Och Herren byggde en kvinna från rebenet som han hade tagit från mannen och förde fram det till honom. Då sa mannen, äntligen, hon är ben av mina ben, eller engelska, woman. Woman! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Och hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen. Men det stod, han tog ett reben. Han tog det ifrån mannens sida. Jag tror att han tog det nära mannens hjärta. Han tog det inte från gässan. Han tog det inte någonting som skulle sitta på mannens huvud. Han tog det inte heller under hälen. Utan han tog det någonting som skulle vara en kompanjon till mannen. Någonting som skulle vara med och stötta. Men också någonting som han kunde beskydda, eller hur? En vacker bild egentligen om man tänker på det. Men vi vill gärna i samhället här slänga det här manligt och kvinnligt emot varandra och säga att det ena ska vara över och under och sådana saker. Men det finns en sån vacker skapelseordning i allt det som Gud har lagt till detta här. Men som sagt, mannen fick befallningen. Men även sen när Gud formade kvinnan, det ord som användes är att forma kvinnan, det är att jämfört med det ord som användes för mannen, att det knådades ihop någonting, så formade han kvinnan. Och vi vet att kvinnan har helt andra attribut och sådana saker. När styrka kanske är ett ord som beskriver män, så är skönhet någonting som ofta beskriver kvinnor, eller hur? Och det är bara vad som är feminint och vad som är maskulint. Men i Guds ordning så finns det plats för båda. Gud har gett plats för båda, och de är inte i motsats till varandra utan kompletterar varandra. Men i världen och kanske även ibland i kyrkan så spelar man ut de här sakerna mot varandra tyvärr. Men Guds ord uppmanar oss tydligt och klart att vi ska inte forma oss efter världens tänkande, utan det står i Romarbrevet kapitel 12, vers 2. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt det förvandlas. Alltså börja tänka Guds tankar, börja tänka på hur Gud ser mannen och kvinnan i samhället, eller ifrån Guds ord om man säger så. Så som sagt, olika attribut som Gud gav mannen och som olika saker som han gav kvinnan. Men vi ska titta mest på mannen då. Men världen skriker i stort sett att det, mannens maskulinitet är toxic. Vad säger man på svenska? Toxic masculinity brukar man säga på engelska. Giftig manlighet kan man säga direkt översatt. Då. Hjälp mig med svenskan här. Nu vet du. Ja! Vad sa du? Giftig man, ja. Toxic masculinity brukar man prata om. Men som sagt, det är inte vad Guds ord säger. Så vi läser Romarbrevet 12:2 här bara för så jag slipper gissa vad det står här. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, fullkomligt och som behagar honom. Så det finns någonting som behagar honom i den här med maskulinitet också. Så det finns en plats för båda, men samhället skriker toxic masculinity, man skriker att det är något felaktigt. Ofta så får ni som unga män sota för någonting som ni inte gjort. Man skyller på ett patriarkat som har varit, men så tar man ut det på er åldersgrupp. Och ni fattar liksom inte ens var kommer de här pilarna ifrån. Och det är väldigt tragiskt, för man blir osäker, vad är det jag får göra, vad är det jag inte får göra. Som man så ser vi världen genom regler, och just nu så får ni lära er regler som egentligen inte stämmer överens, så definitivt inte med Guds ord. Och ni får slag, ni får pilar och sådana saker som egentligen var riktade mot en annan generation, men som ni får sota för nu. Väldigt tragiskt, väldigt tragiskt. Och som sagt, det finns, kan man säga, två diken då i världen, eller inom, när man ser på det här ämnet, om man säger så. Självklart så är det ett osmakligt utnyttjande av kvinnan. Vi vet vad det hamnar i porr, och det är alltså felaktig maskulinitet. Det är ingenting som vi skriver på, eller hur? Utan det är den giftiga maskuliniteten då, som man kanske vill prata om. Men sen finns det också ett felaktigt sätt från andra hållet. Och det är ett feministiskt tänkande. Ett feministiskt förakt mot allt vad manlighet heter. Och är vi inte vaksamma så kan båda de här dikerna smyga sig in i kyrkan. Vi bara ser kvinnor som ett sexobjekt, eller också vi bara ser män som ett hot. Någon som har tryckt till oss. Någonting som bara försöker förstöra vem jag är. Och det finns inte utrymme för någon helt plötsligt. Men ofta så är det då kanske kvinnor som bara vill ha fördelarna, men som kanske inte vill ta ansvar för sina actions heller då, om man säger så. Men som sagt, som vi såg här, mannen skapades, han trycktes ihop, han är ganska enkel. Vi män är väldigt enkla egentligen. Det är väldigt enkelt att hålla oss glada. Nu får ni liksom sådana här marriage tips pro 101 liksom. Det är egentligen bara fyra saker vi behöver som män. Och det är respekt faktiskt. Som man så behöver du ta emot respekt. Det är knappt man kanske vågar säga det i Sverige, men Men respekt, det är någonting som vi thrive on. När män får respekt, att vi är respekterade för vad vi gör eller tar ansvar för saker. Det är någonting som får oss att växa. Det är någonting som får oss att bara... Jag kan sträcka på mig lite här, eller? Jag ser en kille här som bara... Det där känner jag igen. Men visst är det sant? Det är någonting som vi behöver bara som män. Respekt är någonting, en grundläggande behov som Gud skapade med oss. Andra saker som vi egentligen är väldigt lätta att möta, det är att vi behöver ett syfte. Som man så behöver vi ett syfte. Har vi respekt och syfte så kan vi i stort sett bara krypa genom glas hela dagen. Det är inga problem, för vi vet vart vi ska. Det är så mannen fungerar. Nu hårdrar jag lite, men ni känner igen det, eller? Finns det syfte så kan vi utstå i stort sett vad som helst. Jag går till jobbet och man står i hällring, men det finns ett syfte. Mina barn behöver äta idag igen. Det är inte så, det finns ett syfte, och då finns det en förmåga att utstå fantastiska saker egentligen. Jag tror att det var under andra världskriget. De tog män som var deprimerade. De kunde knappt få kontakt med dem. Men de behövde busschaufförer. De satte dem i buss och de skulle börja köra de här bussarna. Jag tror att det var så här, om det är inte helt korrekt så förlåt mig. Men de gav männen ett syfte. De skulle köra buss, jag vet inte om det var att transportera soldater eller vad. Men de här snapped out ur deras depression. De fick ett syfte i livet. Vi har försökt fixa män i vårt samhälle likadant som vi försöker fixa kvinnor som har depression. Med lite gulligull och lite sådana här saker. Jag vet inte hur man fixar kvinnor. Men man använder samma taktik. När vi egentligen behöver respekt och vi behöver ett syfte. Om man sätter dem hemma. De får ta lite medicin bara. Sitt hemma, då blir det ännu mer meningslöst livet. Och så gräver männen ner sig i ett ännu djupare hål. När man egentligen så bara... Mannens språk är helt annorlunda än det som kvinnans är. Så därför behöver vi kanske en spark ibland. Vi gensvarar bättre. Vi gensvarar bättre i en utmaning. Jag tittar på en film, en sån här historisk krigsfilm som var något verklighetsbaserad. Och kaptenerna börjar tala till sin grupp. Jag vet att jag kan inte ge er det här med... Det finns inte så stor... chans att vi kommer ut ifrån den här situationen med livet i boll. Så jag kan inte bara säga att gå och gör det här, utan och de här grabbarna bara tittar bara, ja men det är klart det finns. Du är kapten. Bara ge oss orden. Och det är så vi fungerar. Vi kanske behövde lite mer i kyrkan lite. Bara ge oss orden. Vi har redan fått den orden faktiskt. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Har ni gjort det? Talat sådana? Ja, visst, det är bra. Eller hur? Men vi ensvarar på någonting när det kallas med utmaningar. Någonting bara händer på insidan. Du sa att jag inte klarar av det här. Ja, men då ska jag bevisa det för att jag kan klara av det. Ungefär den stilen, så fungerar män. Och det är på grund av det drivande hormon som finns i oss. Vi behöver varm mat, och är man gift så behöver man lite fysisk intimitet. Så får man de fyra sakerna. Så leker livet för en man i stort sett. Om man bara hårdrar det lite där. Så komplicerat är vi. Jag vet inte om ni har sett den här listan för kvinnor. Man ska dejta dem och man ska skicka blommor och man ska skriva brev och alla med. Listan blir väldigt lång för att hålla en kvinna glad. Men... Okej, ni vet själva. Okej, förlåt, jag ska inte gå där. Jag ska hålla mig på manssidan ikväll. Så. Men ni förstår skillnaden. Män är väldigt enkla varelser, det är min punkt. Så. Men vi är skapade för några typiska saker också. Det är bland annat hårt arbete. Vi har tappat det i vårt samhälle. Många vill knappa på datorer och kanske bara bli famous. Det är liksom målet för unga människor just nu. Bara bli famous. Liksom, vad är din livsdröm? Liksom, bara bli famous. Bara gör någonting tokigt på TikTok som trendar så man kan få ut sitt namn och man bara får göra någonting så man blir famous. Många lever för det. Ni har funnit någonting annat, säger jag. Det finns någonting annat som ni brinner för, och det är att göra Jesus känd. Eller? Jag vet inte varför jag bara pratar i den här lilla gruppen. Vi kanske skulle glömma dem här, jag måste bara prata med er. Jag blir så inspirerad. Jag har haft en arbetsvecka. Om man sitter och knappar och, eller knåtar och försöker skriva predikan. Och, men jag blev så inspirerad när jag såg er här ikväll. Så det kan hända att vi bara pratar lite grann så kan vi. Okej, förlåt. Amen. Men männen, vi är skapade för hårt arbete bland annat. Våra kroppar är byggda så. Jämför man bara styrka mellan en man och kvinna så är det väldigt stor skillnad. Och det är ingenting för att trycka ner kvinnan utan det är bara olika funktioner. Det har ingenting med värde utan det är bara funktion. Det är saker som vi behöver göra som kvinnor inte behöver göra. Det här kanske inte är så populärt i Sverige att man för allting ska ju vara så. Du får ge dem telefonnumret till mig och så får jag prata med dem imorgon om jag säger för mycket. Men det är bara utifrån vad Guds ord säger. Han skapade männen till någonting och kvinnan till någonting. Som sagt, vi svarar bra på utmaningar. Vi skapade till att försörja. Vi skapade till att försörja. När vi växer upp, när vi är pojkar så leker vi. Men när vi blir män så börjar vi titta på vem kan jag förse. Det är skillnad mellan pojke och man. Man tar ansvar för någonting runt omkring sig. Man tar ansvar för människor runt omkring sig. Det ligger bara i mannen. Det finns trender nu om man tittar bara på moderna kvinnor ute på. Så fort de får möjlighet att tjäna lite mer pengar och sånt, så gör de sig oberoende. Det är väldigt märkligt egentligen. Men som man, när man går från att vara pojke till att bli man, så börjar man titta sig, vem kan jag ta ansvar för? Men vi också, förutom det också kallar till att beskydda. Det kan vara fysiskt, men det kan självklart också vara med andligt. Man får hålla utkik över sin egen familj. Om man ska säga det, vi faktiskt skapade till att kanske till och med gå till krig. Och det är kanske någonting man inte vågar prata om i dagens samhälle. Men det finns någonting i mannen som bara kan, när vi får oerhörda utmaningar, att vi bara, we rise to the challenge, om man säger så. Kristen eller inte, det borde finnas, det finns i oss som man. Att vi står upp och vi är redo att kanske försvara de som vi älskar. Titta här, vi ska titta lite på några verser från första krönikeboken, tänkte jag. Kapitel 12. Vers 32 brukar man ofta ganska använda när vi talar om männens tid, jag och Holger. Kapitel 12 i första krönikeboken. Kapitel 12. Vi kan titta kanske från vers 28 någonstans. 25, 26, det står att Simons söner tappra stridsmän, 7100. Är den bara listan av olika män faktiskt. Eller olika grupper från olika stammar. Vers 28, dessutom Sadok, eller Sadok, eller vad han heter. En tapper ung man från sin fars släkt. 22 befälhavare och Benjamins söner. Samuel stämfänder, 3000. Vid den tiden höll nämligen de flesta av dem fortfarande troget fast vid Sauls hus. Av Efraims hus 20 800 tappra stridsmän, står det. Sen var det namnkunniga män i sina familjer. En av ena hälften av Manasses stam, 18 000 namngivna män som kom för att göra David till kung. Om vi bara fortsätter läsa det, vers 32. Ja, i Saska köner kom män som förstod tidens tecken och insåg vad Israel borde göra. Så det här är bara en lång lista på män som har skaffat sig kvalifikationer. De har lärt sig någonting. De är utrustade och de är redo att utföra ett uppdrag. Och sen står det också, ofta så blir vi män då liksom kanske beskyllda för att vi kanske inte är så andligt kognitiva eller vad man nu ska säga. Andligt vakna om man säger så. Men här står det faktiskt att de här männen från Issaskars stam, de såg vad, de förstod tidstecknen men de kunde också förstå vad som behövde göras. Men det är bara en lång lista av olika män. Fortsätter man läsa så står det att 33 till exempel stridsberedda män som var rustade till strid med alla slags vapen. Jag säger, Ralf, du läser det här i en kyrka, vi är ju pacifister allihopa. Nej, men detta är Israel. Vi bara tittar på, Gud hade rest upp de här männen för att försvara Israel. Så det står här om tappra stridsmän, namnkunniga, alltså de var kända, De var kända helt enkelt, de var kända i sitt samhälle. Namngivare, de hade en uppgift, alltså designated tror jag engelska säger. De hade en uppgift, de var där för att göra David till kung. De hade fått en uppgift att göra en viss sak. De förstod tidsteckningen och vad som behövde göras. Och sen var de också stridsberedda. Det var inga som låg på sofflocket och liksom slöja. Och om du tänker på hur det var förra krig innan, så var inte de här. Jag tror inte det var några med lite för mycket vikt om man säger så. Utan de var shape. De hade kanske sixpacks som man brukar säga. Alltså, magmuskler. De hade armar som faktiskt gick uppåt och inte rakt så här. Kan vara så. De slängde spjut och grejer. Så det var inga män som var, det var inga veklingar, eller? Så ett felaktigt förståelse av vad en man är öppnar faktiskt en dörr för de här sportsfanatiker och lite sådana. Öppnar en dörr för droger. Vi får ett felaktigt perspektiv vad det är att bli män. Så man öppnar den här dörren för de här världsliga inflytande då. Materialism, jag tror att man kan hävda sig bara genom att ha massa olika prylar till exempel. Så det blir ett felaktigt substitut vad det är att vara en man faktiskt. Att hålla sin kropp i form är faktiskt en del av ditt ansvar som man, tror jag. Vi kan titta på några verser senare, men det är inte allt. Det är inte det vi lever för. Men för att kunna göra det som du ska göra för att ta hand om din familj, så är det bra om vi håller oss i form. Vi fungerar bättre, vi kan utföra de jobb som vi är kallade att göra, men vi kan också vara den familjefar eller vad det nu behövs för att kunna slänga barnen upp och ner i luften. Det är ju det vi är anställda för. Okej. Okej, titta inte på mig som ni aldrig har gjort det, ni som har barn. Så. Första Korintierbrevet 11:3. Vi kan bara titta här lite på där Gud faktiskt pratar om sin ordning i sin församling genom Paulus. Kapitel 1 Korintierbrevet 11:3 och några verser. Vers 3 lägger Paulus bara ut ordningen. Nu ska ni veta att Kristus är varje mans huvud. Mannen är kvinnans huvud och Gud är Kristi huvud. Så bara en ordning som Gud la ut. Gud, Kristus, man, kvinna. Har ingenting med värde att göra. Kristus springer liksom inte omkring och sur hela dagen bara för att han var under Gud. Eller? Nej. Utan det är bara en funktion. Han är Guds son. Det är fadern, sonen och sen är det mannen och sen är kvinnan. Det har ingenting med värde utan det har bara rent Guds ordning som han har lagt in. Sverige kanske inte har Guds ordning alltså som fokus utan det är bara har blivit ett världsligt tänkande. Allting ska bara vara lika och ingen kan vara upp och ner. Och förutom då att vi har jantelagen så har vi också liksom alla ska vara equal. Kvinnor kan göra allt det som männen kan. Ja och nej. Jag är så glad att kvinnor är så mycket bättre än mig på att föda barn. Till exempel, det finns saker som jag inte kan. Hur stark jag än blir så kan jag inte göra dem. Och jag är väldigt glad för det. Ska jag gå omkring och vara sur bara för att jag inte kan göra allting eller bara för att... Nej, utan det är bara att acceptera. Det här är Guds ordning. I sin visdom så la han in de här saker. Det här är elementary class, alltså för varje kristen. Men ibland så behöver man bara lyfta upp dem. Vers 9. Så som vi läste innan ifrån första Mosebok så Paulus bara tar upp det här igen, vers 9. Mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Det är kanske inte så populärt att säga men det är faktiskt så. Gud skapade, Gud såg att det var inte bra för mannen att vara ensam. Så därför skapade han en hjälpare. Precis som att en helig ande inte skäms för att vara våran hjälpare idag. Eller när Jesus gick på jorden att den helige ande hjälpte Jesus i sin ministry så var det inte, han var inte liksom, skämdes inte för det. Utan det var någon som kom vid sidan om och hjälpte bara. Och det blev en fantastisk enhet mellan Jesus och den helige ande när han verkade på jorden. Och likadant så skulle det vara i en familj, så skulle det vara i ett äktenskap när kvinnan kommer vid sidan utan man. Att det är som den helige, någon som kommer vid sidan om. Och hjälper och lyfter istället för att hela tiden vara i en konflikt med varandra. Vem är det som är liksom, power struggle? Det har jag aldrig tänkt att vara så. Men det finns Guds ordning är så fantastisk. Det är vad vi längtar efter att se, eller hur? I varje, vi går igenom säsonger i våra äktenskap och sådana saker som kanske de här sakerna får filas bort lite. Men det finns en längtan efter att få se bara den här fantastiska ordningen som Gud har lagt ner i oss. Bara för att ni inte ska bli helt, vi kan läsa färdigt här, vers 11 och 12 också. Står det så här: men i Herren är kvinnan inte oberoende av mannen, eller mannen oberoende av kvinnan. För liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Och allt kommer från Gud. Så det är liksom, okej, Gud tog ut ett revben och skapade kvinnan. Men vi förstår också att nästa generations män kommer genom kvinnan. Så vi är inte oberoende av varandra. Men sen självklart så är det Gud som får äran. Det är han som har skapat den här processen för hur vi kan fortplanta oss och skapa nya generationer. Bara för att ni inte ska bli så arga då, så kan ni fortsätta att läsa hemma lite. Efesierbrevet 5 talar bland annat om ansvaret som man, att älska sin fru och sådana saker. Det står om vad kvinnan ska göra, respektera mannen, och kvinnan ska vara älskad utav sin man. Kolosserbrevet 3, verserna 18 och 19, om ni vill skriva ner det. Första Petrus 3 och de första verserna i kapitlet där också talar om liknande saker, hur vi ska leva med förstånd med våra fruar, för att inte våra böner ska bli stoppade, till det, står det. Så det finns många aspekter på det här. Men vi, som sagt, vi har ju inte hela kvällen på oss, antar jag. Men så det finns ju den aspekten också. Men någonting som jag har märkt, det är att speciellt i väst, eller ett växande frågetecken, eller vad man säger, det är att männen inte dyker upp i kyrkan som de brukar göra. Det är en process som har tagit ganska lång tid, kanske 50-100 år. Männen håller på att glida ut mer och mer ifrån församlingen. Och man trivs kanske inte så mycket i församlingen längre. Nu är det här ett undantag, så det var därför jag sa att den här församlingen är ett undantag. I de flesta religioner världen över så är det väldigt jämn fördelning man och kvinna, utom i kristendomen. Där är det majority kvinnor faktiskt. Så männen håller på att slippa iväg, alltså driva iväg från kristendomen. Väldigt tragiskt faktiskt. Så vad är det då som gör att män inte trivs i kyrkan? Ni skulle ha en kvinnokonferens här, va? Alltså bara lite ironiskt kanske, lite hårdrar det här lite. Hur en kvinnokonferens är ju fantastiskt. Har ni inte skrivit upp er, så uppmuntrar jag att skriva på det här. Kom på de här kvinnokonferenserna. Men ofta så är det så att kvinnokonferensen, då bygger man upp kvinnorna. Och de är the king's daughter. Ni är kungens döttrar och de får fin middag och ni är en Ester och ni ska förvandla världen och you can do it girls, eller hur? Ljuger jag? Nej, jag har aldrig varit på någon kvinnokonferens, jag bara gissar nu liksom. Men lite åt det hållet, va? Sen om du kommer till, jag har varit med i kyrkan ganska länge nu, men är man man då, som men's ministry, så är det ju lite åt andra hållet då. Kyrkan behöver byggas ut. Så du som är man då, du ska ju komma på dina lördagar och så ska du bygga kyrkan då. Alltså du letar inte efter ett jobb till. Okej. Men lite så är det faktiskt. Finns lite, nu är jag lite hård här kanske. Men det är lite den stilen, eller hur? Som män så är vi förväntade att bara komma och göra praktiska saker då kanske. Det är vår men's ministry. Så i skillnad ifrån kvinnokonferenserna. Eller också så är det också det här är uppmuntrande också, manskonferenserna då. Why you suck 101 ungefär. Det är att du är inte andlig nog. Du borde be mer. Framförallt borde läsa din bibel mer. Och du ska sluta med porr och du ska inte hålla på med droger, så det blir väldigt negativ mot männen. För ni är ju bara problem, eller hur? Du känner som ett problem, va? Ja. Ja, nu kanske jag hårdrar det lite här, men ni förstår lite bilden, va? Man bygger upp tjejerna och så männen bara, vad håller ni på med alltså? Kan ni inte skärpa det? Kan ni inte vara mer andliga? Kan ni inte läsa Bibeln? Jag vill se hål på era jeans på knäna, att ni ber hela dagarna. Men vi jobbar faktiskt ibland. Är man man så är man ganska stor del av sitt liv på jobbet faktiskt, förutom att när man sover och bara återhämtar sig så man kan göra det igen. Liksom. Det är ganska stor del av en mans liv. Sen är kanske bara ren brist på lärjungaträning. Man slänger bara till dem en bok och så läser den här och så blir du en lärjunge ungefär. Men det finns en väldigt praktisk stil där kanske yngre män och äldre män börjar samtala. Man kanske läser Bibeln tillsammans. Kanske lär dem betala räkningar. Hur är det med räkningarna här? Nu ska jag... Nej. Alla får inte med sig det från hemmet. Jag vet hur grön jag var när jag flydde hem. Eller flyttade hemifrån ska jag säga. Man gjorde varje fel i boken. Och det var saker som man inte fick med sig från hemmet. Och det var inget fel på mitt hem så sätt. Men liksom bara rent praktiskt liksom, dyka upp i tid på jobbet. Inte 6.01 utan 5.55. Eller hur? Man är där några minuter senare så blir det senare ju längre veckan. Liksom. Bara rent praktiskt att vara en man. Du dyker upp i tid. Ja, men jag kände att jag behövde be lite mer så jag kunde vara lite sen. Va? Vad sa du? Din chef kommer inte fatta det. Var du? Eller hur? Du som varit ledare för företag. Det kanske en gång. Men om man sätter det i praktiken så kommer det bli lite gnissel där efter ett tag, känner jag. Jag är ganska praktisk ikväll. Så jag är inte... Ni kanske vill förvänta er mycket mer andlig predikan ikväll. Men jag vill bara hitta en sommar de här sakerna. Som jag nämnde så är ju då kristendomen den religion som har ett skevt fördelning mellan könen då, kvinnor och män. Så det är runt 61% som är kvinnor som är kristna och sen runt 40-39% män då. Och männen behöver kyrkan, det är inte det jag säger. Men kanske ännu så viktigare så är att säga att kyrkan faktiskt behöver männen. Alltså vi behöver role models, så ser man nu. Alltså föredömen i församlingen. Manliga föredömen. Det är superviktigt för hur... vi ska titta lite på kanske lite statistik sen också om vi hinner med. Just varför det behövs män i alla människors liv. Statistiken visar på att där männen växer andligt så växer också kyrkan. Så... jag tror det var statistik som pekar på att när en man tjänar eller när en kvinna tjänar Jesus, om du har en familj med barn och det är kvinnan som lever för Jesus, hon är kristen, mannen tjänar inte Jesus, så är det runt 17% av barnen som senare blir kristna. 17%, det är bra det, att det är 17% i alla fall. Men när mannen gör det, när mannen i hemmet ställer sig upp och säger vi tjänar Jesus nu. Är det någon som kan gissa hur många procent? 90. Runt 90% är skillnad. Så bara att en man ställer upp oss och säger vi tjänar Jesus i det här hushållet. At the gates of hell shook. Det är alltså dramatisk skillnad på de här sakerna. Så undrar ni varför? Varför männen är så attackerade är på grund av det. På grund av evigheten. Alla de människor som går förlorade på grund av att män inte fick vara män. Fascinerande va? En annan anledning varför kanske en del nyare sammanhang är det kanske mer vanligare. Så här, men när kyrkan brukar vara mer lydnadsfokuserad. Man lydde ordet mer. Man predikade ordet och lydde ordet. Och det var en... action-based tro kan man säga. Så, men idag så har det glidit över till mer med den här speciella lovsångsstilen vi har nu. Att det är mer en känslomässig upplevelse bara, kyrkan. Men egentligen fokus i kyrkan ska vara Guds ord. Vi ska inte tillbedan eller musikstilen. Och det finns en tendens i vissa sammanhang att man glider in i det. Så ifrån att det har gått att undervisa Guds ord, att okay, det här, som Jesus sa i Johannes 15 bland annat, om du älskar mig så gör vi ditt ord, så följer ni mina bud. Det är vad kyrkan brukar vara mer. Men när man börjar glida över hit nu då, liksom, att älskar du Jesus så är du väldigt uttryckt i din lovsång. Och vi män kanske inte känner oss supertaggade på det alltid. Och ibland så kan det faktiskt vara så att man går igenom saker i livet. Och alltså riktigt tuffa saker. Du kan ha förlorat familjemedlemmar, du kan ha förlorat jobb och hem och hus och allting emellan liksom. Och så kommer du till en nästan en rockkonsert. Och så känner du att idag så vill inte jag liksom vara headbanger. Utan jag kanske bara vill stå tyst för jag är brusten på insidan. Det gör så ont. Jesus, jag behöver ett ord ifrån dig. Jag bara behöver din närvaro i mitt liv. Eller hur? Då kanske inte är det mest effektiva. Okej, bara vi vrider upp musiken lite mer. Så kanske vi får mer av Gud. Hype är inte en bra ersättning för smörjelsen. Hype är inte en bra ersättning för väckelse. Men om man bara driver på, driver på, driver på, så kan man tro att man fastnat, när man har fastnat i det här ekorrhjulet. Men jag tror att du som är här ikväll och du som kanske lyssnar på tv, du vill ha det som är äkta. Du vill gräva ner och hitta den äkta diamanten. Du vill hitta Guds närvaro. Du vill möta Jesus själv. Du vill veta att när jag kom till kyrkan så rörde han vid mig. Jag är inte densamma längre när jag går härifrån. Gud har lagt någonting i mitt hjärta. Gud har lagt ner en eld i mitt hjärta. Jag har någonting som bär mig genom de tuffa situationerna. Amen. Det här var bara statistik. Det var ingen bibel. Förlåt att jag... But life is real. Och det kan slå en rakt i ansiktet så många gånger, eller hur? Så kyrkans problem... Eller jag ska säga, problem som uppstår i kyrkan är väl bättre att säga kanske. Behöver man hantera med en objektiv sanning. Guds ord är den objektiva sanningen. Och för oss män så ligger det närmare att ta itu med vissa problem till exempel. Då. Vad säger Guds ord? Tjejerna ser med en helt annan lins. Eller kvinnorna ser med en helt annan lins. De ser med linsen av relationer. Medan mannen ser mer med linsen vad är sanning. Vi ser fakta, liksom fakta, och så tjejerna ser liksom relationer. Så deras beslut blir utifrån, okej, om vi fattar det här beslutet, vem är det som blir sårad? Det är liksom den, och så kan man inte leda Guds församling. Eller hur? Ett bra exempel är faktiskt på vad som hänt med Episcopalian Church i USA, Episkopalkyrkan. De vill inte ta tag i det här med att ordain homosexuella präster. De vill inte ta tag i det. Utan de vill inte säga okej, vad som är rätt och fel, utan man bara låter det. Okej, ja, men om vi säger att du inte får, då får liksom inte du heller. Då får inte du vara med och predika liksom. Men om vi drar en linje vad som är rätt och fel här. För en man så är det inte jättesvårt, utan vi kan bara, för vi ställer frågan, vad är det som behöver göras? Medan kvinnan står här borta på den här platsen och säger, vem är det som kommer att bli påverkad? Mannen frågar liksom, vad behöver göras? Och kvinnorna frågar vem? Amen. Och då ställer det till det när vi fattar beslut i församlingen. Vad är det som behöver göras här? Okej, vi kan inte ha de här personerna göra vissa uppgifter. Därför att de vägrar fylla och leva i Guds sanning. De vägrar leva i Guds ljus. De vägrar lyda Guds ord. Ja, men hon är ju min släkting. Hon är den och den. Och så fattar man beslut utifrån vem som blir påverkad istället för vad Guds ord säger. Amen. Är det för tungt? Det är kanske därför i Timoteus brev kapitel 3 tror jag det var. Där det står om församlingsledare och församlingstjänare. Om man läser dem så ser det ut som att församlingsledare talar vi bara till män. Församlingstjänare kan vara både och. Jag ska låta den vila lite ikväll. Jag kan. Det är inte jättepopulärt, eller hur? Jag tror att det finns en gudsordning. Kanske är det så att vi har glidit över att vi tillåter vad som helst. Och därför får vi folk som fattar beslut som är baserade på relationer och känslor mer än vad Guds ord säger. Och så styr vi åt fel håll. Vi vet att i ändens tid så kommer ett avfall. Holger och jag pratar mycket om hennes tid. Och kanske är det så att just den här nedgången av dels manlighet, alltså bara ren manlighet, att lära sig vissa saker och bara vara en man, har också öppnat en dörr för just att de här strömningarna har ökat i församlingen. Amen. Är detta väckelsepredikan? Vi skulle ha väckelsemöte så, va? Men det är sant, jag försöker bara vara ärlig med det som jag kände att jag hade i mitt hjärta. Amen. Första Timoteusbrevet, kapitel 4. Vers 8 kan vi läsa från till exempel. Så vi tar väl lite mer praktiskt här för, speciellt för er unga män. Det ser ut som en del redan gör det, men det står så här i vers 8. Se om jag hittar versen också. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, på allt sätt. Den har med sig ett lyfte om liv, både för den här tiden och för den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Nu är jag inte fysisk träning yet, men det kan vara perioder då vi går igenom fysisk träning. Man kan bli deprimerad. Fysisk träning är någonting väldigt bra. Det är bra att hålla sin kropp i trim. Man är mer resilient, alltså man är mer motståndig, kraftig mot depression och sådana saker. Men blir man slapp och sådana saker, man äter fel. En sån praktisk sak som att bara gå och lägga sig i tid och sova. Det är en frestelse för en del unga människor. Ingenting gott händer efter klockan 10. Jag är övertygad om det. Jag har svårt att klara mig till 9, men det är på grund av mitt jobb. Jag har svårt att hålla mig vaken tills jag ska gå och lägga mig, brukar jag säga. Men det är sant. Natten är till för att sova på och sen är man vaken på dagen. Men träning kan ju faktiskt hjälpa när man går igenom tuffa perioder. När man är fightas med depression och sådana saker. Tränar man förra året så kan det bli överslag, men det är ändå bra att röra på sig. Att vara ute i naturen. Jag tror Gud i sin vishet la ner en fantastisk läkedom bara vara ute i naturen. Det visar att med folk med ADHD och sådana saker, att bara vara nära vatten, alltså det kan vara akvarium, om du har ett hem och har akvarium och sådana saker. Alltså det är fantastiska saker som Gud har bara lagt ner. Vi ser att i Uppenbarelseboken så har Gud även lagt ner helande i lövens träd. Så jag tror att det finns en skatt här som vi många gånger bara, speciellt nu när teknologi och sådana saker håller på att ta över vårt samhälle. Vi har det här stora lövet framför oss så vi inte ser var vi går ungefär. Eller hur? Eller hur? Har ni mött dem ute på gatan? De är svåra att få kontakt med, men de liksom, ni har sett evolutionsträdet, va? Liksom stora män och sen nästa efter den stora grottmänniskan så kom iPhone man. Så. Ja, förlåt. Nu skojar jag lite för mycket, men det finns någonting i det. Att kunna bara släppa telefon. Jag har ett mål det här året. Det har jag varje år, hoppas jag. Gör mer saker som får dig glömma att titta på telefonen. Så, det är väldigt bra. Bra tips. Unga män och unga människor borde göra det. Släpp telefonen. Gör någonting som du inte behöver. Hobbies är faktiskt bra. Ja, men hobbies är faktiskt bra. För vi kan läsa Bibeln, men ibland så blir vi trötta. Och ibland så behöver vi göra någonting som återhämtar oss. Speciellt om man kanske har börjat arbeta med ministry och sådana saker. Du är med människor. Och du behöver hitta någonting som du kan återhämta dig med. Var ute i naturen. Skaffa någon hobby. Någonting som du lär dig. A skill. Vi tittar på de här männen som var ifrån första krönikeboken där. De hade lärt sig skills, att självklart vara för krig. Men du kan ta med dig de här sakerna som du lär dig kanske i din hobby, om det är arbeta med trä eller någonting annat. Man tar med sig det självförtroendet in i något annat. Jag vet att jag klarar det här, då kan jag också använda det här borta. Det är jättebra för unga män. Jag vet att jag pratar för hela er hela tiden. Jag har glömt att de andra finns i rummet där. Men Amen. Tystnad är faktiskt bra. Jag vet att det skrämmer en del. Jag vet en plats som är, kan vara väldigt tyst. Och det är naturen. Jag är tillbaka i naturen där. Men tystnad är faktiskt väldigt bra. Vi ska titta på en man som faktiskt fick erfara det. Ni känner till de här verserna. Första Konungaboken, kapitel 19. Vi ska snart landa där skeppet. Från vers 13 står det så här. Ni vet berättelsen, han flydde ifrån Isabel. Han flydde ut i öknen, han käkade bröd två gånger för att han skulle springa på en 40 dagars resa där. Han gömde sig i en grotta. Och Gud kom och manifesterade sig på lite olika sätt. Han kom med en stark vind som rev loss stenar. Han kom med en jordbävning. Han kom med eld. Men det står att Herren var inte i dem. Men sen så kom det en stilla susning, står det så här. Herren var inte det, vers 12, slutet. Efter jordmedlen kom en eld, Herren var inte i elden. Efter elden hörde ljudet av en svag susning. När Elia hörde det så gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sa, vad gör du här? Så Gud kom i den stilla susningen och så började prata med Elia. Och ibland så, nu vet vi att den här profeten, han var väldigt deprimerad. Och Gud bara hade en fråga, vad i all sin dag gör du här? Du har ett uppdrag att utföra. Om vi fortsätter att läsa där. Herren sa till dem, självklart så börjar han försvara sig. Då kom en röst till honom och sa, vad gör du här? Han svarar, jag har verkligen ivrat för Herren. Gud säger åt Israels barn och har övergett ditt förbund. Rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar. Han står liksom och bara försvarar sig inför Gud. Det är kanske inte bästa planen, men han gjorde det i alla fall. Och du kanske känner så. Du kanske har arbetat själv i församlingen och du bara slitit ut dig. Du har varit i det där ekorrhjulet och du egentligen bara längtar efter Guds närvaro. Det finns en väg utifrån det och det är kanske bara stilla sig inför Gud ibland. Bara släppa allt det där hypen, kanske bara släppa alla de här sakerna. Och det finns en väg tillbaks. Ibland så blir man utbränd bara på att göra saker. Men man måste veta att Jesus är i dem, annars är det pointless. Det blir bara verksamhet och Jesus har inte kallat oss till verksamhet. Han har kallat oss till ministry i sådana fall. Men det är något helt annat. Det är att ni får betjäna människor i den heliga andes kraft. Inte bara göra saker för att se upptagna ut. Amen. Från vers 15 fortsätter det. Herren sa till honom, gå tillbaka igen. Ta vägen till Damaskus. Öknen och gå in och smörj Hasael till kung över Amram. Jehu, Nimshis son, ska du smörja till kung över Israel. Elisha, Shafats son från Abel, Mohela, ska du smörja till profet i ditt ställe. Vi behöver inte ta det här så mycket längre, men i den stillheten så kom Gud och så gav han ett nytt uppdrag till den här mannen. Han gav honom, du har en uppgift att uppfylla här. Och du kanske känner som, du kanske är lite äldre man här. Och du undrar, är mitt slut nu bara för att jag har gått i pension? Jag tror inte det. Och du kanske som ung, vad ska jag göra med mitt liv? Jag har all denna tiden men jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara står lite som ett frågetecken. Men det finns någonting fantastiskt där. Vi ska läsa några verser här till från ett annat. Malaki. Jag tror att det finns, jag är så glad att det finns lite äldre män och jag är så glad att det finns lite yngre män här idag. Malaki. Kapitel 4, vers 4 står det så här. Ibland undrar man kanske varför man får med sig lite verser här på. Men så här står det så här. Malaki, kapitel 4, vers 4. Vers 5, förlåt. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Jag tror att det finns en koppling där Gud vill resa upp män. Det finns män med orörd erfarenhet som har levt. Det som är skillnad mellan de här och män på den här sidan just nu, det är att De har erfarenhet. Ja, du kanske. Du sitter i mitten här med mig kanske. Nej. Men det finns någonting. Erfarenhet betyder inte att vi bara gör någonting saker på rutin. Men vi har provat saker och en del gick bra och en del gick definitivt inte bra. Och tyvärr så kanske en del har levt halva livet med det där gick inte så bra. Men det finns en halvlek till för oss. Amen. Livet har två halvlekar. Jag är på väg att börja min snart här. Snart kommer vi igång. Amen. Men det finns någonting underbart. Här säger Gud att vi ska vända fädernas hjärtan till barnen. Och barnen, nu är ni inte barn, ni är unga män. Och jag tror att det finns en koppling där som Gud vill göra. Ibland får vi bara titta oss runt och leta efter vem kan jag lägga min arm runt? Vem kan jag hjälpa? Speciellt jag som kanske har levt lite längre. Vem kan jag lyfta? Vem kan jag uppmuntra? Vem kan jag? Jag tror så Guds församling ska fungera. Amen. Bara på ett enkelt sätt. Jag tror att du delade igår Apostlagärningarna kapitel 2, vers 17-18 också står att gamla män ska ha drömmar. Unga män ska se syner. Amen. Gamla män, det är inte slut med oss gamlingar. Jag räknar med dit då. Bara för att. I huvudet är 19 egentligen. Men. Halleluja. Kanske vi kan bara stå upp. Så bara be en liten enkel bön här innan vi slutar. Jesus, vi bara tackar dig. Jesus, vi bara prisar dig och tackar dig. Vi bara tackar dig för ditt ord här ikväll. Far, vi tackar dig för att du vill resa upp råmodeller. Vi vill resa upp män. Fader som kan hjälpa unga män och komma in i det som de är kallade att göra. Vi bara tackar dig här också för de som kanske är lite äldre och kanske undrar, står lite i vårdskolan. Vad är det jag ska göra framöver? Jag kanske har slutat arbeta, jag kanske är på väg att sluta, men vad ska jag göra med mitt liv nu? Gud, jag tackar för att du är där för att vägleda, du är där för att visa på din väg, du är där för att ge nya drömmar här. Det finns saker som de kan utföra för ditt rike här. Men jag tackar också för de här yngre männen som är här ikväll här. Jag tackar för att det finns en eld i de här unga grabbarna, Fader. Bara tackar dig Gud för att du ska låta den förökas, stärkas. Vi bara tackar för att ditt ord ska få verka i deras liv och de ska få bli de diamanter som du har kallat dem till att vara här. Vi prisar dig för det. Vi bara prisar och tackar dig. Det står så här i, jag glömde kanske läsa vidare där. Det står i från första Timoteus kapitel 4:12. Jag läste inte färdigt kanske, men så här, låt ingen få förakta dig för att du är ung. Du har varit föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, i tro och i renhet. Fortsätt att höglösa ur skriften och att förmana, undervisa tills jag kommer. Jesus kommer snart. Fortsätt att bara predika Guds ord. Tänk på detta, lev i detta. Försumma inte den nådegåva som är i dig. Den som du fick genom profetord när de äldste la händerna på dig. Tänk på detta, lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Var noga med dig själv och din undervisning. Håll troget ut med detta. När du gör det frälser du både dig själv och de som lyssnar på dig. Amen. Stark uppmaning till. Nu var detta till Timoteus, men jag tror att det är till er unga män också. Amen. Halleluja. Halleluja.